Amen. Halleluja. Underbart. Lyft upp din högra hand och säg: detta är min högra hand. Lyft upp din vänstra hand och säg: detta är min vänstra hand. Och så säger du: Herre, här är jag. Och jag tar emot ett ord ifrån dig idag. Tala till mig, Herre. Jag är redo. Amen. Underbart. Varsågod och sitt ner. Halleluja. Tack gode Gud för er alltså. Vad härligt att se er allihopa. Det har varit fint för mig att vara här i helgen igen. Det är en fin tradition att få komma till Sken och området här. Porsgrund också. Finns det någon Porsgrundare här ibland oss? Åh, halleluja. Nu säger vi ingen dålig om Porsgrund. Amen. Jag älskar Porsgrund också. Jag har en do hemma som kommer från Porsgrund. Halleluja. Det är underbart. Amen. Så det är mycket gott som kommer därifrån. Halleluja. Amen. Härligt. Vi har haft så, det är så öppet här, vet du, så jag bara släpper på, jag vet du, så att det, halleluja, det är härligt. Amen. Jag har fått ett ord här idag som jag ska preka för, men jag vill först bara berömma er pastor lite grann. Dels att han är så pen och håller sig så fräsch och sånt. Han har varit mitt föredöme i alla år när det gäller att hålla sin kropp i ordning och sånt. Nu har jag ju varit rebell i många år, så jag har inte lyssnat på honom, men jag har liksom sett upp till honom på det området. Inte bara på det, utan på också många andra ting. Ni har en väldigt trofast pastor som står här. Han är, och jag vet att ni är tacknämliga för det. Du vet att det är något dyrbart med det, vet du. Halleluja. Amen. För många, du har relationer i ditt liv som kommer in och försvinner och sånt. Men så har du de som kommer in och består. Och det är de du ska ha lite ops på och passa på dem. Därför att de är sända av Gud i ditt liv. Amen, halleluja. Så tack Runa och ni andra också, bröder och systrar som jobbar så fint här. Jag menar ju er också, va? För att det är ni som gör honom vacker, va? Så det är ju så. Han har ju ingen fru heller, så att han måste ju ha så mycket annan backup, va? Halleluja, så tack gode Gud att det finns ett team här som sån, va? Halleluja. Men amen, halleluja. Nu ska du inte bli högmodig, Runa, utan nu nej, ingen fara. Halleluja. Det är det som är så bra att vara gift. Man får ingen chans att bli högmodig. Man kokar ner rätt. Ja. Amen. Jag har ett ord som jag har, man kan säga, lite grann brottats med. Det är min yrkesfunktion. Jag jobbar ju med det här. Så då vill jag vara seriös. Och då så jobbar jag mycket med texter. Och sånt. Jag vill finna fram. Jag vill ha svaren. Och innan jag får svaren så jobbar jag med dem och håller på med dem. Så att jag måste få landa i det så att jag känner att yes, nu är det där. Och det kallas för att gräva efter uppenbarelse. Att du får tag på det. Därför att texterna i sig själv döljer många härliga saker. Och om vi inte är sådana som Jesus säger att vi ska vara. Nämligen, vi söker tills vi finner. Amen. Vi är sökare, så vi söker tills vi finner. Och när vi finner, halleluja, då gläder vi oss. Och då går vi berätta för alla att vi har funnit ett underbart guldmynt i åkern. Och det är som vi får jobba. Halleluja. Så nu ska jag ge en text här idag. Som den finns på tre ställen i evangelierna. Och om du inte fattar den ena texten. Det är det som är så bra med de här evangelierna. Att de berättar samma saker på lite annan måte. Och sammantaget så blir det väldigt bra. Så om du inte finner i det ena så kan du hoppa över i det andra. Och sen så blir det en helhet i det hela. Och den här texten har du läst många gånger under vart kristen. Och har du gått i söndagsskolan så har du säkert hört om det här också. Vi ska titta på den här spännande resan som eleverna håller på. Disciplerna fick göra över Genesarets sjö. Och den var ju ingen nyhet för dem. De åkte ju över den här sjön. Det var ju jag har ju bott i Israel och där bodde jag precis vid Genesarets sjö. Och där fick jag se någonting fantastiskt där som har med den sjön att göra. Genesarets sjö är en väldigt speciell sjö. Därför att den har en lynnighet, säger vi på svenska. Alltså den är ombytlig. Den är precis som livet. Omskiftelig. Den förändrar sig väldigt snabbt alltså. Den kan gå från helt kavlugnt till full storm på ingen tid alls. Det kan ske liksom bara sån att det är ena stunden du åker från den ena sidan Tiberias kanske. Då är det helt fint och sen kommer det rätt ut i en storm. Och du tänker, kära någon, vad händer nu? Sån är livet. Välkommen till livet. Och då är det sån att då transporterar vi oss över livet på olika måter. Och nu har vi båten här idag och den representerar någonting om ditt liv. Och vi ska komma fram till här vad det är vi vill prata om idag. Men jag har inte någon riktigt bra rubrik på den här preken här. Så du får finna fram den själv. Du kan hitta din egen rubrik här som du tycker det passar. Men vi går till Johannes kapitel 6 först då. Ni är så snälla mot mig så ni ödelägger min röst här när man är här. Jag har aldrig ledigt. Det var länge sedan jag hade ledigt. Jag jobbar jämt. Men jag vilar jämt också. Jag vilar när jag jobbar. Så jag vilar nu då. Och sen håller jag på med bilar och grejer. Och det fixar. Jag har ju lite tältmakeri som jag måste ju finansiera den här verksamheten som jag håller på med. Man blir inte så fet på när man åker runt och predika. Och det är bra att inte vara fet då. En slankekur att vara predikant. Så då håller jag på med lite bilar. Fixar och hjälper folk. Och det gör jag på måndagar. Och sånt. Och då kan det bli lite att man sliter ut sig lite grann med rösten. Men det går bra. Halleluja. I Johannes 6 står det vers 16. Vad tysta ni blev nu då. Ni bara följer med här. Ja, jag var bra då. När det hade blivit kväll. Nu ska du vara med mig i texten här nu. För ni ska plocka ut några saker här. Som när det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön. Och de steg i en båt för att fara över till Kapernaum på andra sidan. Det var redan mörkt. Säg efter mig, det var mörkt. Ja, du ska ha med dig den. Och Jesus hade ännu inte kommit till dem. Säg, Jesus hade ännu inte kommit. Det blåste hårt och sjön började gå hög. Och när de hade kommit ungefär 25 eller 30 stadier ut. Cirka en halv mil kan man säga. De har kommit en bra bit ut nu. Fick de se Jesus komma gående på sjön. Och närma sig båten. Och då blev de förskräckta. Men han sa till dem, det är jag. Var inte förskräckta. Då sa de, de skulle ta upp honom i båten. Men då så var de redan framme vid en plats där dit de var på väg. När vi går över till den finns på tre platser den här berättelsen. Hoppar vi över i Markus så står det i Markus 6:48 så står det så här att Jesus gick upp på berget för att be och så står det att han då i vers 48 såg att de strävde med att ro. Här har också en ting vi ska lyfta fram. För de hade motvind. Har du haft motvind någon gång? Ja, du vet vad jag pratar om. Omkring den fjärde nattvakten kom han till dem gående på sjön. Och så kommer en ting. Och det är det här som jag har brottats med så mycket. Och skulle just gå förbi dem. Vi kommer tillbaka till det sen. Och sen har du i Matteus. Så har du då hela berättelsen igen. Och i Matteus kommer det fram på det här sättet. Och jag bara hoppar in i det som jag gör för skillnaderna här i de här texterna. I Matteus 14, vers 28 så har de ju precis förstått att det är Jesus. Och det är då Petrus ropar ut och säger, Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten. Säg, han steg ur båten. Och gick på vattnet fram till honom. Nu ska jag hålla på med den här texten här idag. Jag hoppas att du hänger med här nu. Vi börjar då med vad vi har läst först. Nummer ett. Det var mörkt när de åkte. Och då är frågan här. Varför var det mörkt när de åkte? Varför åkte de inte på en gång när Jesus sa till dem att de skulle åka? Varför väntade de så mycket? Och det kan jag ställa ett spörsmål till dig med. Varför väntar du när Jesus har sagt åk över? Vet du varför de väntade? De väntade på Jesus. De ville att Jesus skulle komma. Han hade ännu inte kommit. Och då är det så att förnuftstron, alltså förnuftets tro, räknar inte med en övernaturlig Jesus. Förnuftets tro räknar med Gud på ett förnuftigt sätt. Därför sitter de och väntar på att Jesus ska komma. För de känner detta, att om Jesus inte kommer nu så måste han gå landvägen runt. Och landvägen runt, jag har gått runt den här sjön. Jag har inte gått, jag har åkt taxi. Och till och med åka taxi, det tar lång tid att komma runt sjön. Därför att den är en hyfsat stor sjö. Det tar tid att gå runt den här sjön. Och de tänker säkert i sina sinnen, vi väntar så länge vi kan, för Jesus kommer väl snart. De hade inte förstått och tänkt på att det finns andra måter som Jesus kan komma på. Och därför åker de för sent. Därför hade de åkt när Jesus sa åk nu, då hade de sluppit stormen. Ibland hamnar vi i stormar därför att vi åkte för sent. Vi dröjde, vi vågar inte stole på att det är ordet som Jesus säger, åk över nu. Vi väntar på att få någon slags bekräftelse i det naturliga sinnet för att våga ge oss iväg. Och när den då inte kommer så väntar vi och väntar vi och väntar vi. Till slut så ger vi oss iväg och då hamnar vi ibland i faktiskt onödvändiga problemer. Nu ska du inte vara ledsen för att du har hamnat sån ibland. Det ska du inte vara, för Jesus är på väg. Och du ska vara väldigt glad att han inte valde förnuftets väg. För då hade han inte hunnit fram till dig. Du ska vara väldigt glad att han inte tog landvägen. Utan han väljer en annan väg att komma till dig. För då kommer han att nå fram till dig. Så förnuftets tro räknar inte med en övernaturlig Jesus. Jag måste hämta mina grejer här. Jag är lika det var nere här. Är det okej? Det var bara Runa som tyckte det. Jag vill vara nära. Tycker inte bara om att vara borta. Jag vill vara nära. Så förnuftigt tror räknar inte med det. Jag tänker på en annan berättelse som vi har. Åh, kära. Jag tänkte att han skulle komma och bara berätta. Han såg så militant ut. Han bara, käre bröder. Tänk på att jag är svensk. Jag blir lätt orolig. Tack så mycket. Jag tänker på en annan berättelse. Och det är en berättelse när Lazarus, vännen till Jesus, blir sjuk. Och då så säger ju då Jesus, vi ska gå och vi ska väcka upp honom. Och då så först så säger ju då han att han är sjuk och så, vi ska hjälpa honom. Och då så får ju Thomas då, som har fått genom hela kyrkhistorien epitetet Thomas tvivlaren. Tänk vad människor är. Slämmiga. Det blir en helt annan betydelse på svensk. Slämmen med elaka. Och jag skulle kunna prekt om det också. Du vet, Thomas, okej, okay, han tvivlade. Och han tvivlade ju några gånger och vi kan följa det. Han tvivlade på att Jesus verkligen var Jesus. Så han säger, jag kan inte tro om inte jag får se. Och Jesus i sin kärlighet kommer till Thomas och säger, okej, okay, varsågod, du får se då. Men salig är det, Thomas, om du kan tro utan att se. Det är bättre. Och efter det så har vi kallat för Thomas tvivlaren. Den är Thomas tvivlaren, han intog hela Indien han. Åk till Indien och säg något dåligt om Thomas och du kommer få problem. För var och varannan person heter Thomas där i Indien. Det är något väldigt fint att bli kallad för Thomas. Det är också något väldigt fint att vara med i en Thomaskyrka. Det är massor av Thomaskyrkor som kallas för det. Sankt Thomas och så. Därför att han kom dit och spred evangeliet där. Fantastiskt, halleluja. Har du åkt till Indien och gjort det? Nej. Men Thomas gjorde det. Han hade en dålig dag. Och du vet, bara för att du har en dålig dag betyder inte att du är dålig. Utan det betyder bara att du går igenom livet. Kan du säga amen till det? Och sen har vi då den här berättelsen om Marta. Marta har ju också fått ett epitet över sig. Att hon är den där som springer runt och liksom är bara stressad hela tiden och sånt. Det var en gång. Och så lägger vi det över henne och så använder vi henne som ett exempel på hur man inte ska vara. Och så smisker vi med Maria och hon är fantastisk och vad bra hon var. Men du vet att hon var lika dålig hon alltså. För hon hade problem när Jesus väl kom till den här platsen här. Marta hade sina utmaningar. Men poängen är den, vi lägger inte saker över människor. Amen. Och vi är inte definierade av vad vi går igenom, utan vi är definierade av vem Jesus säger att vi är. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Ja. Men då i alla fall så har du då Thomas, det är därför jag ska säga lite om honom nu. För han representerar någonting om oss människor här. Och då så blir han ju så deppig då, när han hör nu att nu har ju Lazarus blivit så sjuk. Och då så säger Thomas, ja, låt oss gå och dö med honom. Det är ingen idé att leva längre. Precis som det skulle hjälpa Lazarus. Ja, då går jag också och dör. Det ska du få här. Så han bara helt tappar allting rätt ner i källaren och hör det här negativa budskapet. Nu är det ingen idé med någonting längre. Nu går jag och dör helt istället. Ser du framför dig? Han ska de kliva in där också i graven med Lazarus. Och då säger Jesus, då är han tvungen att stoppa dem och säga nej, han är inte död, han sover, säger Jesus. Och då kastar han över på andra sidan. Då säger jag, jaha, sover han? Ja, men då behöver du inte gå dit överhuvudtaget. Han vaknar väl av sig självt. Så då måste Jesus liksom rikta upp den. Nej, men han är faktiskt död. Och i den andan kommer de nu här till Lazarus. Där han befinner sig. Han är ju död. Och då står det så här. Att då kommer Maria ut till honom och säger så här. Om du hade varit här så hade min bror inte varit död. Varför tänker hon så? Jo, hon tänker förnuftsmässigt, va? Hon tänker att nej, men det går ju inte nu. Därför att nu har ju du kommit för sent här. Hade du kommit i tid, Jesus, hade vi löst det här. Men nu kommer du för sent. Det är kört nu. Precis som att när du är nästan död och död. Att det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Det är inte det. Utan är du dödligt sjuk så har du ett stort problem. Eller hur? Men Marta, hon kunde sträcka sig liksom, så länge han andades och levde. Då kan vi liksom på något sätt tänka oss att Jesus kan hjälpa oss. Men nu har han ju dött, så nu är det kört. Och så när det med oss, vår mänskliga tro. Vi har vår egen liksom utgångspunkt där. Vi räknar inte med att det finns en Jesus som kan ställa sig utanför graven och ropa fram den döde till liv igen. Det finns inte med i vår bild. Och det är därför som det är så att, precis som du hörde här idag med Runa sa, det är tron på Jesus som är hela grejen. Halleluja. Det är inte tron på tron, utan det är tron på Jesus. För han är trons upphovsman. Amen. Inte att huruvida du kan tro på någonting, utan att du tror på Jesus. Halleluja. Amen. Därför att du är begränsad, det är jag också. Vi är begränsade i på vilket sätt vi kan tro på huruvida detta ska gå till. De åkte för sent. Så nu var det mörkt när de var där ute. De var ungefär en halv mil ute här på vattnet. Och då så helt plötsligt kommer Jesus. Då kan man ju tänka sig, yes, nu kommer han. Nu blir jag jätteglad. De blir inte alls glada. De blir jätterädda. Därför att de kände inte igen Jesus. Vet du varför de inte kände igen Jesus? Han kom på ett sätt som de inte hade räknat med. Och detta är så märkligt när vi ser liksom i väckelserörelser och så vidare. Att de som har liksom haft ett besök av Jesus och allt detta. Och när Jesus då kommer på en annan måte än vad de var vana vid. Då blir de motståndare till det Jesus gör i den tid som är nu. I Sverige var det så när pingströrelsen bröt igenom. Då blev de som bar det som var innan motståndare till det som kom nu. baptisterna, de hade ju haft en våldsam väckelse i Sverige med mycket dopväckelse och sånt, va? Och så kom den heliga andes flöde och allt detta, och många baptister blev andedöpta, och helt plötsligt blev det problemer, för sån här kan ju inte Jesus vara. Ja, men han är ju sån här. Och det här ser vi gång på gång. Och jag ber till Gud att jag aldrig ska behöva vara sån, utan jag ska kunna se Jesus även i en miljö som inte jag är bekant med. Och du vet, det går så långt ibland så att en del tänker så här: men de där sångerna sjunger inte Jesus. Han sjunger inte så där. Det där är inte Jesus. När Livets ord kom, och jag har ju varit med där, så var det sånt att de till och med, och då var det pingstvännerna, då sa de: ni har en annan Jesus ni. Jaha, finns det flera? Det är inte samma Jesus ni har. Ni har en annan Jesus. Och så börjar de attackera oss och så vidare. Och bara sånt. För de låg dikt an till det som nu kom här. Man känner inte igen Jesus. Och då säger du så här: ja, men nu då? Ja, det är ju det jag säger. Låt oss förstå detta. Att Jesus är Jesus och han kommer som han vill. Han frågar inte dig om hur han får komma, utan han kommer som han kommer. Halleluja. Och vi måste bara anpassa oss till det. Och se detta, att Jesus är Jesus och du är du. Jag tycker det är så skönt att slippa vara Jesus. För han håller ju hela världen i sin hand, va? Så det är ganska skönt att slippa hålla på med det, va? Han gör det själv. Jesus har aldrig bett att du ska vara honom. Han har bett att du ska vara med honom. Halleluja. Om du låter Jesus vara Jesus, så kan du syssla med att vara du. Kan du säga halleluja, det här var bra. Och då tittar Jesus på dem i ena texterna. Han såg att de strävde med oro. Nu är de där mitt på sjön och de kämpar. Och så är det. När du ror och gör och lever i din egen kraft, då blir du sliten. Det ligger i sakens natur. Och då är det ju så att en del är bättre på att ro än andra. Så de kommer lite längre. Men slitna blir de. Ser du dem framför dig här nu? De sitter och ror i båten där. Åh, det är jobbigt där. Fy, vad jobbigt. Ja, jag har kommit ganska långt där. Och de, lyssna nu. De hade säkert kommit över till andra sidan. Men i vilket skick? En del människor, ja, men du klarar det där. Du löser det. Men i vilket skick? Sur och grinig. Och trött och sleten och orkar ingenting och trött på människor och trött på dig själv och trött på myndigheterna, trött på hela världen, till och med trött på Gud och trött på allting. Varför då? För du jobbar i egen kraft. Du ror i egen kraft. När vi gör det så blir vi slitna, och till råga på allt så får vi motvind också. Och jag kallar detta välkommen till livet. Livet är en serie av problem. För så fort du har löst ett problem så kommer ett nytt problem att dyka upp. Du har 5 barn kanske, inte vet jag hur många du har lyckats få till. Men du har några barn. Och när du äntligen får ordning på ett av ungarna, ja, då sätter du igång med någon annan. Och sen så till råga på allt har de skaffat egna barn också. Så då får du problem med barnbarnen sen också. Alltså jag säger välkommen till livet. Det kallas för motvind. Halleluja. Och jag tror det är viktigt att vi förstår förhållandena. Att vi förstår vilka villkor som gäller för själva livet. Herren har aldrig sagt att du alltid ska ha medvind. Och du har inte alltid medvind heller. Ibland har du motvind. Och när jag försöker kämpa i motvinden för jag ska vara så flink i mig själv. När jag jobbade som pastor i Sverige så hade jag medarbetare. Han var väldigt flink, va? Och jag brukade tulla med honom och sa: ja du Roger, du är så flink i dig själv du. Och det är ju som ett banneord, va? I våra sammanhang. Hade du sagt det på vilken arbetsplats som helst så var de bara: ja men det är jag. Men i våra sammanhang så är det bara Jesus. Det är bara Jesus som är. Så det blir så fel för honom. Och det. Alltså, du är så duktig i dig själv du. Men ibland är det precis det vi är. Vi är så duktiga i oss själva. Vi är så flinka i oss själva. Och vi ska vara så flinka, vi ska göra detta. Och vi är så bra på ro. Ja. Vi är så flinka på ro. Men priset för att vara det, det är att jag blir så sliten. Och jag tappar min kapacitet. Och det finns ju människor i Norge idag som de går i väggen, va. Jag undrar varför de går in i väggar. Alltså det är inget trevligt plats att gå i en vägg. Men de går i väggen i alla fall. Och det jag har full respekt för det. Så jag är inte alls någon raljant över det. Vi vet att det är på det sättet. Men jag håller på och liksom, jag vill ha tag på lösningar. Det är det värsta jag vet, det är att jag inte har en lösning. Jag hatar att inte få hitta en lösning på ett problem. Det kanske jag har för att jag är bilmekaniker. Att får jag ta en liten berättelse om det? Henning, snälla. Ja, tack. Jag skulle byta kaliper på en bil här i, alltså bromsok. Skulle jag byta på en bil här i Norge, en pastor. Ja, de måste man hela tiden hjälpa med sånt här praktiska saker, som bilar och sånt. Så ska jag hjälpa honom där. Så hade jag beställt en sån kaliper och tog med från Sverige. Och så visste jag vilka bultar det var. Så jag tog med mig lite nycklar och sånt. Så jag har en väldigt tung väska när jag reser. Och då så tänkte jag ska hjälpa brodern där. Så då mellan mötena så skulle jag ut och bara byta. Det går ganska snabbt om man vet hur man ska göra. Så hade jag med mig alla rätta nycklar och så vidare. Men så är det så på Mercedes så finns det en speciell. Ni har så konstig namn på de nycklarna. Umbraco säger ni. Insektsnyckel säger vi på svenska. Och det är ändå så här, insekter. Har de insekter i nycklarna? Insektsnyckel. På engelska är det häcksocket. Alltså du vet vad jag menar. En umbraco. Och då vet jag det. Då har de en umbraco nummer 9. Den har man. Säger du precis som du vet det. Och det är så typiskt Mercedes att då ska de ha en sån nyckel som ingen annan har, va. Men det visste jag, för jag håller på mycket med Mercedes. Jag visste ju det, så att jag har dem där hemma, de där nycklarna. Men jag hade glömt att ta med den. Så jag kom dit och slet bort de där grejerna och skulle byta. Det är ju bara en liksom halvtimmas jobb. Ska göra det. Men så fann jag ju inte den nyckeln. Och då visste jag ju det, för jag vet ganska mycket om det där. Så visste jag det, jag frågade pastorn, jag behöver en 9, så. Har du det, så? Ja, det har jag har allt, så. Jag har ett helt sätt, så. Jag har alla nycklarna. Jo. Då visste jag, han har inte den, så. Därför att det är så, när du köper sånt där sätt med nycklar, så får du alla nycklar utom 9. 9 är aldrig med, va? Du får 7, 8, 10 och sen 11, 12 så. Men 9 är aldrig med i de här sätten. Och det är så kul när jag säger det här, så är det alltid någon som går hem och kollar. Då kommer du visa att se att jag har rätt. Så du kan köpa de här sätten och så får du aldrig med 9. Får du köpa den som är special. Och det visste jag ju om, så jag hade ju med. Så när han säger, jo men det har jag, vet du. Jag har massa sådana där, vet du. Så att det löser vi. Mycket riktigt då. Så kommer han till mig lite så här förvånad. Du, jag hade inte 9 där, du. Nej, jag vet det, så. Man har inte 9 i de där. Tror du har någon annan mekanikerkompis som du kan ringa? Han kanske har en ligger. Och du vet, vi slutade med att vi åkte runt i hela den Rackestad där uppe. Vet du. För där är det ju bara såna här raggare och sånt som bor där. Så det, alla ligger och skruvar med bilar där. Så jag tänkte att det är väl någon där som... Men de har ju bara amerikaner och sånt. Så det är ju ingen som använder dem. Det är ju tum man brukar där. Så vi hittar ingen i alla fall. Till slut så fick jag åka köpa en på mig. Ja. För att make a long story short. Jaha, jag tyckte den är rätt lång redan. Så fann jag ju den här. Och när jag fann den rätta där, så var det ju piece of cake, va? Det var ju lätt som helst att få loss den där. Men medan jag ligger där och skruvar och håller på detta, så får jag ju också en hel annan tanke. Det sätter igång massa saker om människor, om livet när jag håller på med det här, va. Och då tänkte jag så här, va. Vad viktigt det är med rätt nyckel, va. Och då kopplade det för mig mina tankar. För jag lider så mycket med människor. Jag får så jobbig när jag ser att människor har det jobbigt. Och då är hela min värld går ut på: vad är den rätta nyckeln till det här problemet? Och då är det sånt att du kan lösa det här med bilproblemet. Du kan lösa det genom att du kan ta en 10 och så slipar du ner den till en 9. Så kan man lösa det. Det är lite mer problem, därför att oftast är vi inte så flinke på att slipa. För alla kanter måste bli rätt där. Så många har ödelagt många bultar genom att de har prövat att göra om något annat till att passa. Ett annat problem som du får, att nu har du ingen 10 längre. Rätt nyckel, rätt bult. Och då är jag söker i mitt hjärta: vad är den rätta nyckeln för detta med utbrändhet, att människor går i väggen? Vad är nyckeln, Jesus? Du har ju nyckeln. Du vet ju precis vilken nyckel som passar för att låsa upp de här komplicerade grejerna i människors liv. För det är inte meningen att du ska vara utsliten när du bara är 30-40 år. Och en del ungdomar, vet du, de är utslitna innan de ens har börjat med livet. Jag får sådana problem med det. Det är inte meningen att det ska vara så. Du är lagad på ett sådant sätt att du ska hålla hela livet. Halleluja. Men ibland blir det som det blir, och då har Jesus alltid rätt nyckel. Amen. Och det gäller att finna den nyckeln då. Och då får du söka tills du finner den. Amen. Vad gör en del människor med livet? Ja, då börjar de med hammare. De börjar slå grejer, vet du. De håller på rondellkapen. Och grejer och löser. Och till slut får de av bulten. Men problemet är att de har fått av allting. De har, hela bakaxeln är söndersågad. Och de sitter och slår. Och de är helt ödelagda. De har slagit på frun också. Och det är ett fullständigt kaos. Men de sitter där med en bult. Jag fick loss den. Jo, vi ser det. Visdom är att göra allt på bästa sätt. Det är inte bara att göra allt, utan att göra allt på bästa sätt. Det är visdom. Och det är det vi behöver, det är det vi tränger. Varför sa jag allt det här? Jo, jag sa allt det här för att jag ska försöka tänka på vad jag egentligen ska säga. Jo, när vi strävar i egen kraft så blir vi slitna. Och jag möter så många slitna människor. Jag får så jobbigt med sånt. Jag har inga filter. Jag har inga sån här, jag har ingen... De flyttar in hos mig. Och det blir så jobbigt för mig. Så då håller jag på och letar efter nycklar hela tiden. Men jag blir ju så glad när jag finner nycklarna. Halleluja. Amen. Och ännu gladare blir jag ju då när människor liksom tar emot de nycklarna. Halleluja. Amen. Så när vi strävar i egen kraft blir vi slitna. Men mitt i allt det där roendet där, så kommer Jesus. Och det är det som jag tycker är så otroligt starkt. Då kommer han. Men då blir de rädda, för de förstår inte att det är han. Hur löser Jesus det? Jo, Jesus tittar på dem och säger så här: jag är. Vet att han säger det? Var inte rädda, jag är. Han brukar Guds namnet. Detta är inte första gången. Det är väldigt vanligt att Jesus gör det. Han talar ur sitt Javé. Han talar om vem han är, vem Gud är. När han beskriver vem han är, då säger han: jag är. Det säger han ofta. Jag är vägen. Jag är livet. Jag är, halleluja. Det är så Gud presenterar sig själv. Han kommer till dig och säger: jag är här, halleluja. Amen. Det är ingen vilken som helst som står där ute på sjön. Det är han som är. Halleluja. Vem är det som står på sjön där ute? Jo, det är han som går på det du sjunker av. Vem är han där ute? Jo, det är han som inte är rädd för det du är rädd för. Varför kommer han på sjön? Han vill demonstrera någonting. Han vill demonstrera att det som du är så livrädd för, det kommer han och går på. Halleluja. Du vet, han är inte rädd för dina omständigheter. Han är inte rädd för de sakerna. För han råder över omständigheterna. Han råder över elementen. Han är inte rädd för stormar. Han är inte rädd för sånt som vi är så rädda för. Och därför är han en stor skillnad mot dig och honom. Han är den han är. Halleluja. När Moses skulle bli kallad av Gud så visste han ju inte vem man skulle säga. Jag hade sänt honom. Och då säger Gud, jag är den jag är, säger han. Halleluja. Det brukar jag säga hemma till Marie också. Jag är den jag är, säger jag till henne. Vet du. Och jag vet det, säger hon. Ja, men vad ska jag säga till folket där, och säger Mose? Jo, men du ska säga att jag är har sänt dig. Halleluja. Och det är denne jag är som står på sjön där. Han står på vågorna nu. Och han tittar in i båten och säger, var inte rädda. Jag är här. Halleluja. Jag är här nu. Prisat vare Herrens namn. Jag sa prisat vare Herrens namn. Det är kristet möte det här, så då kör vi sånt, va. Och i Markus så kommer det fram på lite annat sätt. Det var precis det jag sa förut där. Att när Jesus kommer så tycker jag det är så speciellt, va. Han ser att de sliter. Han ser att de har motvind. Och så kommer han och går på sjön. Och så står det så, och det är detta som har triggat hela den här preken för mig. Det är detta, han skulle just gå förbi dem. Så börjar de skrika där, vet du. Och när de börjar skrika så är det som att han kommer och går så här. Så, tjena grabbar, hej. Och då, eftersom vi har någon slags, som nordbor här, någon slags blandning av någon slags humanistisk tanke om Jesus. Att vi tänker, men Jesus, ska du inte komma, jag ska rädda oss nu. Jag sitter. Han skulle just gå förbi dem. Men jag har haft jättejobb med den texten där. För jag tänker, det skruvar om i huvudet på mig. Men Jesus, ska du inte komma och rädda oss här nu? Ska du gå förbi, va? Du har aldrig haft sådana problem, men du får väl problem nu när jag börjar prata om det. Har du inte kommit för att rädda oss? Har du kommit bara för att demonstrera att du kan gå på sjön? Eller har du kommit för att briljera här nu? Här sitter vi och sliter och så ska du bara gå förbi. Och det är därför behöver de här tre texterna för att få ihop hela bilden här. Han skulle just gå förbi dem. Och så står det i den första texten vi har läst, så står det att de skulle just ta upp honom i båten. Men då var de redan framme. Och om du läser i grundtexten där så förstår du kan skönja detta. Att Jesus inte ville upp i båten. Och då får jag problem nummer två. Varför vill du inte upp i båten för Jesus? Min fina båt. Det är ju det enda jag har. Jag har ju ärvt den av pappa. Det står ju pappa Harald på den där. Och vi har, det är ju vår släkt, det är ju vårt yrke, det är ju allt vi har. Vill du inte in i min båt, Jesus? Och det svaret säger, då säger Jesus, och nu kommer lite sån starkt här. Nej. Varför skulle han gå förbi dem? Varför vill han inte upp i båten? Det är inte det att han inte vill in i ditt liv. Han vill inte in i din båt. Därför att din båt, lyssna nu noga här. Därför att din båt representerar dina begränsningar. Och Jesus vill inte in i dina begränsningar. Han har inte kommit för att bli en del av dina begränsningar. Han har kommit för att ta dig ut ur begränsningarna. Halleluja. Amen. Och jag tänker, detta är ju mer dramatiskt än vad vi kan tänka. Därför att de här disciplarna, båten representerar en väldigt stor del av deras liv. Därför att de här var fiskare och på den tiden var ju också så, yrket var ju deras stora stolthet. De hade ju ärvt det här och liksom, det var det de kunde, det var allt de hade. Och båten var också deras säkerhet. när de transporteras över sjön. Så det var väldigt viktigt för dem med båten. Så de ville hela tiden ha in Jesus i deras säkerhet. In Jesus i deras liksom, begränsade liv. Och Jesus, om du kunde bara finnas där så får jag det bra. Och då säger Jesus, jag är inte så sugen på det. Och han har ju lite ambivalens i alla de här tillfällena, de här händelserna när Jesus då håller på med båttrafik där. Du vet, en gång åkte han ju med dem från början, men då tog han ju med sig Pute och sen så låg han ju och sov hela tiden. Det var någonting där med kedligheten i att resa i deras begränsning. Att Jesus tycker inte att det är någonting att sträva efter, utan han har en annan kallelse på ditt liv. Det är att hämta ut dig ur den begränsningen. Halleluja. Kan du säga halleluja? Och för mig så svarade upp någonting i mitt inre. Jag trängte ett svar. Jag trängte en nia här, va. Jag trängte någonting. Jag behövde ha någonting. Jesus, vad är det jag behöver se här när det gäller det här? Jo, det är just det där. Att Jesus hjälper oss att följa honom på hans sätt. Och lämna vårt sätt. Vi följer inte Jesus på vårt sätt. Vi följer Jesus på hans sätt. Och då innefattar det att jag måste släppa, eller rättare sagt, jag måste byta tillitsplats. Därför för dem var ju detta tillitsplatsen. Båten försäkrade ju dem att de har en inkomst. Båten var ju en säkerhet så att de inte skulle drunkna. Båten var också deras pride, va? Det var deras stolthet. Det var ju mycket, och du vet ju det är med människor som har såna yrken. Och jag säger ingenting om det, annat än det. Att när Jesus, han som är den han är. När han konfronteras med din lilla begränsning. Gör då som den enda disciplen bland de där 12 gjorde. Han hade något över sitt liv. Han har blivit mycket kritiserad, den mannen. Men han var den som gjorde det enda rätta i det läget där. Och då har ju berättelsen i Matteus. Och när då han fattar att Jesus står där ute. Då händer någonting här inne. När han ser Jesus där ute så händer något här inne. Och då får han en längsel. Jag vill ut ur min begränsning. Jag vill inte leva i den här begränsningen längre. Jag vill ha ett annat liv. Och då så säger han detta. Jesus, om det är du, Jesus, kan du säga till mig att jag får komma ut till dig? Och då säger Jesus så underbart. Alltså tack gode Gud att Jesus inte är svensk, alltså. Jag är så tacknämlig för det så jag börjar gråta nästan. För hade han varit svensk, då hade han sagt, nej, kom inte hit, du har ingen flytväst på dig. Kom inte hit. Jag pratade med en broder här som har försökt åka över till Sverige och göra lite affärer. Men han sa det likadant här i Norge. Att man liksom är så, nej, vi måste ha ett möte om det här. Vi kan inte ta några risker här nu, utan vi får se lite grann hur vi ska göra. Åh, jag är så trött på sånt här. Vet du om en sak? Jag är i gott sällskap. Jesus är också trött på det. Halleluja. Jag sa halleluja. Och så har vi en bland alla discipler där, vet du. Han bara, nej men. Jag vill ut där. Och då tänker vi, alltså vi har ju blivit förstörda av de här texterna genom att vi har läst dem så mycket utan att titta vad det egentligen står där. Alltså detta hände ju, va. Han ger sig ut i en storm och det är becksvart där ute, va. Det enda han kan skönja, det är ju något som ser ut som en vålnad, va? Som ut som en spöke, för att det är så mörkt. Man ser ju inte vem det är det här. Men jag hörde hans röst. Jag hörde hans röst. Jag såg honom inte. Men jag hörde hans röst. För han sa att jag är här. Oh, är det du? Ja, men då vill jag göra en förändring i mitt liv. Då vill jag ut härifrån. Jag vill inte sitta i den här båten längre. Åh, det är så trångt här. Det är så begränsat här. Åh, Jesus, kan jag få komma ut till dig? Och så kliver han ut ur båten. Det finns bara två i den bibliska historien som kan skryta med att de har gått på vattnet. Den ene är Jesus, den andra är Petrus. Halleluja. Du kan ju tänka dig vilken han kommer ju ha en föreställning i himlen varenda dag. För vi vill ju veta, Petrus, hur var det när du satte ut foten där? Hur var det då? Ja, men det var som att gå på ett betonggolv. Det var bara helt underbart. Eller han kommer kanske säga så här: jag tänkte inte på det, du. För jag hörde bara han som sa kom. Och jag såg honom inte riktigt för att det var så mörkt där ute. Men jag gick mot den därifrån ljudet kom. Så jag var så fokuserad på det. Okej, jag kommer här då. Men sen, efter ett tag. Så såg jag var jag stod någonstans. Och då började jag sjunka. Det är någon som säger, en del som tror att han bara gick en halv meter utanför båten. Han kanske gick liksom 100 meter. Det vet vi ju inte. Han kanske gick 3 kilometer. Det förtäljer inte historien. Men eftersom vi är så snåla, eller så säger ni inte på norska, men vi är så, ungefär att han bara sån, va? Stod precis och höll i relingen så här. Nej, han gick på vattnet, vet du. Halleluja. Han gick ut till Jesus och Jesus räddade honom och drog upp honom. Men sen gick de tillsammans tillbaka till båten igen. Halleluja. Amen. Så han gick en del där ute. Halleluja. Och då kan man tänka sig att då när han sjönk då. Att Jesus tittar ner. Han ser bara huvudet på Petrus där. Och så drar han upp honom. Då kan man tänka då. Petrus, har du lärt dig någonting av det här nu? Man gör inte så här. Man går inte ut på vattnet. Det förstår du väl. Det gör man inte. Har vi lärt oss någonting nu, Petrus? För livet. Som du kan ha med dig. Lovar du mig nu, Petrus, att aldrig mer göra om sådana här tokigheter? Lovar du det nu, Petrus? Ja, lovar det. Sa han så? Inte ett ljud om det. Vad säger han? Han tog upp och sa, men Petrus, varför tvivlade du? Alltså problemet var inte att han gick på gjorde de där ting. Problemet var att han tvivlade. Och sen så gick de in igen. Halleluja. Så den enda egentligen som faktiskt hade fattat det här, det var ju faktiskt Petrus. Och någonstans kan jag känna det, trots att Petrus var så imperfekt och att han hade så mycket problem, precis som du och jag har. Så fanns det något med Petrus som också gjorde att han fick bli den som stod där på pingstdagen och predikade evangelium. Det var något med honom och du ska aldrig förakta honom utan istället se att det var något i honom som du och jag tränger. Speciellt här uppe i Skandinavien, för vi är så riskovilliga. Vi vill inte ta några risker. Vi ska ha både bälte och vad säger hängslen, säger vi, alltså bälte och säler. Vi ska både bälte och säler på oss. Det låter som vi har sälar som är längre på. Bälte och säler. Så vi ska vara så säkert allting. Men förstå att vandra med Jesus, det är inte så säkert. Utan det är en vandring i tro. Halleluja. Och jag ska ge den sista punkten här nu. Jag ska bara ge den nu. Och det är ett spörsmål som jag har till dig. Och det är: har du lämnat din båt / tillitsplats och gjort Jesus till din nya tillitsplats? Och det kommer fram så starkt i Lukas 5. Du kan bara lyssna på mig här. Det är också, handlar också om båtar. Och då så står det så här i vers 10. Det är samma man här. Vi kallas han för Simon. Men Jesus sa till Simon: frukta inte, Här efter ska du fånga människor. Och lyssna nu vad dessa killar gör här nu. I vers 11. Och de drog upp båtarna på land. Lämnade allt. Och följde honom. Och vi tänker då, ja, det var ju fint gjort. Men tänk på vad det var de lämnade. De lämnade allt som de stolte på. För deras liv, försörjning, stolthet. Det som var dem liksom. Det lämnade de. För att följa en man som de hade träffat en gång. De släppte det där. Och så säger vi vill följa honom där. Halleluja. Och du vet att det är alltid utmaningen som Herren har till oss. När han kommer till vår båt på vår stormiga sjö. När han kommer dit. Då tänker vi, nu kommer han att fixa det här. Så att jag kan segla vidare på mitt sätt. För många vill ha Jesus som en sån. Som kommer in och fixar mitt liv. Så att jag kan fortsätta med mitt liv på mitt sätt. Och då säger jag bara till dig min vän. Glöm det. För du förstår inte vem du har att göra med. Därför att Jesus kommer att rädda dig. Men han kommer att göra mer än så. Han kommer för att hämta dig. Hämta dig från vart? Hämta dig från din egen självtillit. Där du stoler på för din, hela ditt liv. Där du stoler på det som är din trygghet. Det som är det som verkar så stabilt i ditt liv. Och då har jag lite spörsmål för dig, eller till dig. Det som du tyckte var så fruktansvärt stabilt. Hur tycker du att det har gått? En del gör sitt äktenskap till sin båt. En del gör sina barn till sin båt. En del gör sin kone till sin båt. En del gör sitt jobb till sin båt, sitt yrke. Och du kan, det finns, you can just name it. Och mitt spörsmål är då, när livet har tagit dig någonstans. När du har mött stormarna där. Hur tyckte du att din båt fungerade? Hur tyckte du att det gick? Det som verkade så säkert. Du tittar ut på en Jesus som du inte riktigt vet vad det är för någonting. Och du tänker, det där såg väldigt osäkert ut. Men jag kan tala om att det som såg lite osäkert ut, det var det som var säkert. Halleluja. Och ska jag då följa Jesus, då får jag välja att följa honom på hans sätt. Han kom för att hämta mig ut ur min begränsning. Och jag har bett mycket över detta, för jag tror att Gud kommer på nytt igen nu. En del har gjort sina erfarenheter till sin båt. Så de predikar bara sina erfarenheter. De predikar Gud igår. Jo, men jag vet att han var sån igår. Men det funkar inte att resa med den båten idag. Halleluja. Alltså jag prekar lika mycket till mig själv som jag prekar till dig. Den känner du. Ja, kanske pricka mer till mig än till dig. Och det är just detta. Att Herren, jag har märkt det i mitt liv. Att Herren hela tiden utmanar mig. Så att inte jag har. Att, som jag har prekt här någon gång. Jag stoler inte på mig själv. Jag har inte min stol hos mig. Jag stoler på Herren. Och då kommer nästa. Då kan du gärna ha en båt. Du kan gärna ha ett yrke. Du kan gärna ha allt detta. Men det är inte det du stoler på. Du stoler på han som står på vattnet. Halleluja. Och det är någonting i oss alla som tror på Jesus. Allihop här inne idag. Det är något i oss alla som har av det där som Petrus hade. Alla har det. Men kanske har du blivit så nedsåsad och nedkokad. I den här liksom skandinaviska idén. Och vad är det för någonting då? Jo, det är att vi är säkra i oss själva. Alltså Sverige är ju ett land som är, det är ju extremt på det sättet. Där är ju säkerhet är det viktigaste av allting. Och för att människor ska känna sig trygga. Och då känner sig inte människor trygga nu längre. För de tycker att det blir för varmt ute. Jag hörde en sån här klimatalarmist som sa så här: det ser ju alla att vi håller på att gå under här. Alla säger, det räcker att du går och tittar utanför vinduet så vet du det. Och då gjorde jag, gick jag ut och tittade utanför vinduet. Jaha, är det så här det ser ut när det är liksom, håller på att gå under allsammans? Ja. Jag tyckte det såg ut så här förra året. Men jag tycker faktiskt det ser ut så här de senaste 20 åren. Ja. Faktiskt hela mitt liv så har det sett ut så här. Ja. Propaganda. Skrämsel. Skicka in massa skam och grejer i människors liv. Snart får du får inte köra dieselbil längre. Men jag har ju min egen ideologi i de här grejerna. Jag säger så här till alla som håller på sånt där. Jag säger så här, jag är inte med i det där. Folk har ju skam för när de ska ut och slänga sig till söppel. Var ska jag lägga den här blöjan nu? Kommer du på natten och ingen som ser, va? Det finns en underbar plats när du åker till miljöstationen. Det finns en underbar plats som heter restavfall, kallas det för. Jag lägger allt mitt i restavfall. Och sen har jag svarta påsar och stoppar in allting, vet jag. Kalipprar och bromsskivor och allt möjligt, va. Restavfall det här, vet du. Så man får liksom sakta lägga ner det så att det inte hörs, va. För man slänger gastuber och allt möjligt. Det är restavfall det här, vet du. Det är kanon, vet du. Först du skulle ödelägga miljön, Stefan. Men har du sett vad de gör med de här grejerna? Du ser så noggrann där och står där. Och mjölken här, mjölkpaket där. Bajsblöjan där. Och just den där ska vara där. Det ska vara där. Står du där jättenöje. Svensken är ju expert på det. Och sen ska ju svensken säga till alla människor hur de ska sopsortera sina grejer. Och då säger jag, åk ner till Indien och lär dem där nere. För de kanske kan behöva detta. Jag var ute och åkte med en, vet du, som skulle, och jag är ju lite svensk då. Så jag hade spist hamburgare, det var innan jag blev frälst då. Så jag spist hamburgare. Ni som var här igår, ni vet vad jag pratar om. Och då så hade jag alla de där papperna och alla plasten där. Och så åkte jag med pastorn och hans fru där och satt jag i bak. Och så sa jag till henne, du, vad ska jag göra av det här skräpet här nu? Jag kan ta det, sa hon då. Och det var fin, vad snäll. Jag tänkte att de går till miljöstationen och ska slänga det där. Jag kan ta det, så. Ja, så tog hon alltihop. Det var ganska mycket grejer. För jag spiste mycket. Alla möjliga sådana här plast och papper och sånt. Sen vevade hon bara ner rutan. Och sen slängde ut alltsammans. Och då fick liksom min... Då satte det igång någonting där i bak hos mig, va? Min svenska grej kom. Så fick jag jobba igenom detta. Men så tänkte jag på det. Och så står vi svenskar där och vi är så nöje, vet du. Nu måste du också dra av. Jag ser att du håller på med flaskan där. Nu är det så skruvt att du ska dra av pappen också på de här flaskorna. Och ta lite såpa där och gnida av det. Och så att det kommer ren plast i de här. Alltså. Titta på en granne och säg så här. Åh, mamma mia. Och då känns det lite gott. Det känns lite gott. Nu har vi fått det lite bättre här. Nu kanske inte jorden går under. I alla fall inte om 5 år. Men kanske 6 år. Men då är i alla fall ett år till där. Och det känns lite bättre. Vet du vad? Den här jorden kan inte vara din tillitsplats. För den här jorden kommer att gå under. För den ska slitas ut som en klädnad, står det i Bibeln. Om du tror att den här jorden ska vara det som ska bära dig. Good luck, säger jag. Vi har inte vår trygghet i det vi går på här. Var det inte något av det som Jesus ville demonstrera när han kommer på en annan måte? Halleluja. Vi har vår tillitsplats kun, endast, enbart i han, Jesus Kristus. Det är vår tillitsplats. Halleluja. Och då kommer du få uppleva att om allt annat svikter, om allt annat går under, om allt annat går åt skogen, så står han trofast kvar där i alla fall. Halleluja. Amen. Det har både Guds ord och mitt liv bevisat. Halleluja. Och det är det som är mitt sista spörsmål nu. Jag har sagt det redan. Har du dragit upp din båt och lämnat den för att följa Jesus? Då säger jag, ja, jag är frälst, Stefan. Jag är frälst. Det var inte det jag frågade. Jag frågade om du har dragit upp din båt. Halleluja, jag är frälst. Nej, men det var inte min fråga. Min fråga var, har du dragit upp din båt? För det finns kristna människor som är frälsta, men de har inte lämnat sin båt. De fortsätter att följa Jesus på sitt sätt. Och därför kolliderar de ibland med livet och med Jesus också. För det blir så jobbigt. Det är bättre att göra det på en gång. Bara släpp det där, halleluja. För om du sätter din lit till dig själv, till din personlighet, dina ävner, din talang, dina begåvningar, allt det där som är fint som du har, men det håller inte att segla över livet med. Det enda som håller att segla över livet med, det är han som går på själva livet. Halleluja. Gör honom till din tillitsplats. Och allt folk sa, amen. Om du, Örjan, om du bara kommer. Nu heter inte han Örjan, men han fick det namnet nu. Ditt namn ska vara Örjan. Bara en minut. Halleluja, ska vi stå upp tillsammans? Det finns en underbar sång som, kanske du kan till och med, som är bröderna Ådal, alltså Frank och Simon, ja, Ådal. De sjöng en sång för många år sedan som jag sjunger ibland, som handlar lite om det här, att lämna allt och följa honom kan kosta dig ditt liv, men det ger dig så mycket mera. Halleluja. Sen kommer en fortsättning att våga gå hans väg. Lyda honom och gå hans väg är ändå värt sitt pris. Halleluja. Det är fint så. Vi kan bara läsa den. Ska vi läsa den tillsammans? Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. Du kan där, Katrin, kom och sjunga. Gitarrpojkarna också. Halleluja. Jag tror att det får bli själva slutvignetten här idag. Alla bashikiria la sondoloria. Rip sandoloria la kendio loloria. Huskar du när Jesus kom in i ditt liv så där i början? När du var ung, kom in i ditt liv. Han mötte dig med sin kärlek. Tog dig vid handen. För att han skulle följa dig? Nej. För att du skulle följa honom. Och han tog ut dig på en resa som du aldrig i din vildaste fantasi skulle kunna tro att du skulle hamna på. Han tog in dig i saker som du inte hade en aning om när du började gå med honom. Men det är något med den Jesus som gör dig lugn och trygg. Det är något med honom som får dig att vilja gå i alla fall. Trots att du inte har någon säkerhet. Trots att du inte har någon båt att stå på. Till trots att du inte har liksom någonting du kan på ett sätt att hålla fast vid. Du håller fast i han som kallas för den osynlige. Han som stod där ute på sjön. Halleluja. Men jag upptäckte i mitt liv att denne Jesus, han kommer till mig jämlig och säger, Stefan, jag vill att du lämnar din båt igen. Jag vill att du kommer ut här nu igen. Släpp din begränsning nu, Stefan, och börja gå med mig igen på vattnet. Halleluja. Kobahasindia Laka. Oh, Jesus.